Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Chippo, hej och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Dagens Juridikpodden med mig, William Eriksson, och med Stefan Wahlberg, precis som vanligt. Stefan, vi var lite väl tidiga med det här att prata påskmat och påskbufféer och annat förra veckan. Jag levde ju i någon form av förhoppning av att det skulle vara påsk redan förra veckan, men så var det inte. Det är nu det är påskvecka.
Ja, så var det, och det jag minns att jag påpekade också att
det var efter inspelningen.
Alltså att vi var liksom en vecka för tidigt. Men jag ska fortfarande åka och fira påsk nere i södra Frankrike och kommer hålla mig i en liten varmare region.
Vi har precis fått påskägg. Har du ätit någonting?
Tyvärr, jag är barnsligt förtjust i de här smågodisäggen med våda risker i den här hälsomeningen.
Ja, jag har också ätit lite grann, men jag tänkte spara det här påskägget till lite senare i påsk. Det är ju alltid trevligt när man får grejer av sin arbetsgivare, så kan man ju ge bort dem till personer som då tror att man har köpt dem personligen till just den personen, fast man i själva verket har fått ägget gratis av sin arbetsgivare.
Du är en fin människa, William.
Ja, jag är smart om inte annat.
Ja.
Du, någon som kanske inte kommer få några påskägg eller få jättemånga påskägg i år, det är ju Donald Trump som åtalas misstänkt för 34 fall av bokföringsbrott i syfte att på något sätt, jag vet inte, mörklägga utbetalningar till ett antal personer. Det har väl pratats om den här Stormy Daniels bland annat och så vidare. Jag vet inte, vad vet du om det här som jag inte vet? Jag har inte riktigt kunnat läsa in mig på precis vad det handlar om.
Jag vågar inte påstå att jag vet någonting mer än det som har stått i tidningarna givetvis. Jag tror att det här med bokföringsbrott är en översättning som inte är helt relevant i sammanhanget, i varje fall inte avseende samtliga åtalspunkter, utan det finns ett antal av det här som syftar till någon form av grövre brott som har med vallagarna i USA och State of New York att göra också, så vitt jag har förstått. Men det är intressant. Alltså om vi bortser från de juridiska rubriceringsfrågorna, så kan vi säga att det är naturligtvis ett rättsfall som man med fog kan säga är, om inte århundradets rättegång i USA, så i alla fall i närheten därav. Det är ju spännande, och den diskussion som inte minst politiskt följer i den här åtalsfrågan kring ett politiserat rättsväsende som då vissa hävdar i USA att de har när åklagare, distriktsåklagare så här väljs i allmänna val och så vidare. Vi kan ju kanske sätta oss på höga hästar där och säga att vi har ett väldigt fint rättsväsende som inte alls är politiserat, men det stämmer ju inte, eftersom vi vet att majoriteten av de domare som sitter i svenska domstolar är politiskt nominerade och har politisk bakgrund, nämligen våra nämndemän. Vi har också ett system där de ordinarie domarna utses i Sverige direkt av regeringen och inte alls som i USA där domare på federal nivå nomineras av presidenten och därefter utses av kongressen. Så det går ju i olika riktningar det här.
Det som är lite obehagligt tycker jag, det är när man åtminstone hör rykten om såna här stora mobiliseringar från stora mängder Trump-anhängare som kommer med olika hot och sådär. Jag har läst att borgmästaren i New York har gått ut och sagt att kom inte hit, om det är några troublemakers som ändå tänker komma hit och försöka ställa till bråk, så kommer vi vara där och liksom försvara vår stad, staten New York och sådär. Och mot bakgrund av vad vi såg här för 2 år sedan är det väl snart i Washington, och vad vi senare kom att se i Brasilien när presidenten Bolsonaro förlorade valet mot Lula där och så vidare, så är det ju inte mindre än att man blir lite orolig för vad som skulle hända om Trump nu skulle dömas. Känner du likadant? Eller?
Ja, alltså vi har ju sett avarter av det här slaget, och det är klart att det går ju rätt emot den demokratiska principen och rättsstatsprincipen i det här fallet, om att rätt svårdande myndigheter och inte minst domstolarna är fristående, och att man då av tradition har haft en väldigt stark tillit till då domstolar allt sedan USA bildades, och den här maktdelningsläran från Montesquieu infördes i amerikansk grundlag om fristående domstolar och så vidare. Det är lite intressant, och åklagaren är det som gång på gång här påpekar att ingen står över lagen, och spänger roll om man är rik som Donald Trump eller om man är före detta president som Donald Trump, ingen står över lagen utan ska åtalas för brott som då i det här fallet faller under den här typen av motsvarande allmänt åtal, så vet jag förstår. Det är samma sak där, ingen står över lagen. Det låter självklart i alla rättsstater. Det stämmer ju inte alltid, som vi vet. Det stämmer inte i Sverige. Vi har åtminstone en som står över lagen i Sverige och inte kan åtalas som svensk medborgare. Nämligen vår egen statschef, hans majestät konungen.
Jag tänker om vi fortsätter lite i det Dagens Juridikpoddens internationella nyhetssvep den här veckan, så kan vi väl snabbt bara avhandla det faktum att Finland, vårt grannland, numera är medlemmar i NATO. Vi skulle gå hand i hand som vi pratade om för några veckor sedan här i podden. Så blev det ju inte. Nu är finnarna med typ dagen efter att man hade ett val i Finland också. Där det verkar såklart att man nu får ett regeringsskifte med gå från socialdemokratisk statsminister eller statschef där, Sanna Marin, till ett moderat parti med flest röster som jag förstår det. Och sen så har man väl inte riktigt kommit fram till hur den där regeringen kommer att bli. Men vad innebär det här nu då, tror du, Stefan, för den svenska säkerheten när gränsen, NATOs gräns mot Ryssland blir 135 eller vad det är mil längre än vad den var tidigare, och ryssarna har lovat upprustning här i Norden och så vidare. Vad tror du det här kommer att få för konsekvenser för Sverige?
Jag tror ju fortfarande att Sverige kommer att bli NATO-medlem förr eller senare. Jag kan inte svara på när. Jag kan inte mer om den här typen av politiska och utrikespolitiska strategier än någon annan i de här sammanhangen som flitig mediekonsument. Men ja, det är ju bara att konstatera att vi idag är väldigt ensamma. Vi är ensamma i en kall, eller kanske man ska säga glödhet, värld, och framförallt omvärld och vår egen närhet. Vi är det enda landet som inte är med i NATO uppe i norra Europa. Personligen tycker jag att det är, jag ska inte använda ordet obehagligt, men djupt beklagligt. Jag har varit stor NATO-förespråkare i många decennier, och inte bara av säkerhetsskäl utan också därför att jag tycker att det är väldigt märkligt att driva en politik, en säkerhetspolitik som bygger på att vi vill gärna ha hjälp om vi skulle attackeras, men vi vill inte vara med och hjälpa om någon annan blir attackerad. Och det är en rent principiell fråga i grund och botten som rimmar väldigt illa med som solidaritetsbegrepp och annat som Sverige har stått för i alla andra sammanhang.
Tror du finnarna har någon möjlighet att delta i påverkansarbetet mot Turkiet nu när man är fullvärdig medlem här? Det pratas ju om att det lobbas väldigt hårt internt inom NATO för att turkarna ska, och även ungrarna för den delen, ska liksom rösta för Sverige här och släppa in oss i NATO. Tror du finnarna kan vara behjälpiga där, eller har vi redan så att säga spelat ut det kortet genom att ansöka ihop med Finland?
Nej, jag vet inte faktiskt. Jag tror att det här kommer gå igenom. Jag tror att det är politiska frågor. Jag tror att det till syvende och sist kommer handla om att de stora elefanterna så att säga sätter press på. Det finns.
Men kan de det då? Kan de det? Varför de
politiska, innan? Nej, men politiska anordnar, men inte juridiskt om vi säger, ja,
men
så.
Vad har USA på turkarna då?
Ja, det sades så sent som igår att de hade suttit i förhandlingar eller diskussioner om ett svenskt NATO-medlemskap med amerikanska utrikesministern Blinken, och samtidigt diskuterat frågan om att få köpa F-16-planen från USA. Och det där hänger ju intimt samman på något sätt, och Jag tror alltså att det i slutändan ändå kommer vara the cause of many som påverkar det här. Och jag tror inte Turkiet eller för den delen Ungern har någonting emot att Sverige är med NATO. Man vill bara använda de här korten som nu finns tillgängliga. Men än en gång, det här är en åsikt som bygger på medieuppgifter. Jag har inga, varken särskilda kunskap kring det här eller andra insikter eller informationer.
Om vi inte, för att inte bli liksom politikpodden här, så tänkte jag att vi snart skulle avsluta just den här delen. Men jag kan ändå inte låta bli att ställa frågan till dig, för min känsla är ju att NATOs position, eller jag tror och tycker kanske att NATOs position försvagas lite av det här nu. Att man visar på att länder som är medlemmar i NATO som har politiska motiv att, så att säga, inte direkt släppa in länder som uppfyller de kraven som krävs för att man ska få gå med i NATO kan utnyttja det för att vinna politiska poänger. Det gör ju i mina ögon i alla fall att NATO blir något svagare eller framstår som något svagare. Är du med mig på den?
Ja, som jag har fattat det från början när det här inrättades en gång i tiden, de här traktaten, så är det alltså en princip som, det här är inte till sin struktur en demokratisk organisation som fungerar med majoritetsbeslut och så, utan det är vetorätt rakt igenom, och alla medlemmar måste av säkerhetsskäl godkänna nya medlemmar. Sen var det nog inte tänkt att det skulle kunna användas på det här då.
Men någon måste ju ha räknat ut att det skulle kunna bli så här.
Ja, och det har ju hänt tidigare, så vet jag förstått att länder, inte minst Turkiet, har satt sig på tvären och in i det sista då utnyttjat det för inrikespolitiska syften, men sen har det ändå gått NATOs väg, och det är en intressant form utav organisation. Vi är så väldigt, väldigt vana vid att majoritetsbeslut är att 51% bestämmer över 49%, och sen är det bra med den saken. Och här är det ju inte riktigt så, utan här är det så att alla ska vara överens. Sen kan man ju tänka sig att, om vi vänder på det, så säger vi så här: om den svenska regeringen nu lyckas baxa igenom det här så vi får ett NATO-medlemskap genom kort, då kommer de ta åt sig äran för det, kan du vara helt säker på. Om man inte lyckas, då kommer man att lägga skulden så mycket det är möjligt utanför den egna handlingsmöjligheten. Och därför tycker jag att det är viktigt att redan här och nu säga att det är klart ett misslyckande för Sveriges regering att vi ännu inte är med i FN och, förlåt, NATO. FN är vi verkligen medlemmar i. Men att vi då står i den här situationen som vi faktiskt gör. Va? Inte minst vad där FN kommer in, med tanke på att vi alltid har varit ganska högljudda i FN-frågor och tagit oss fram med en ganska högsvansad hållning som någon form av moralisk världspolis. Och det är lite det som, så vitt jag förstår, också slår tillbaka. Ungern bland annat har ju pratat om att vi har spelat moraliskt högt stående och sett ner på dem och så vidare.
Det är intressant det där du säger också med misslyckande, för man kan ju ana eller skönja, tycker jag, att man från den moderatledda regeringen och vissa andra tidepartier just nu kommer lite utspel då och då, där man säger att det är inte lätt att arbeta med det här avtalet som Ann Linde och Magdalena Andersson förhandlade fram i Turkiet. Så skickade man fram bland annat, jag vet inte om Moderaterna har mandatet att, så att säga, skicka fram Carl Bildt, eller man själv var den som bad om att få komma till Aktuell Studio. Men han stod i alla fall där i veckan och sa att det här var ett katastrofalt avtal, det här är ju inte någonting som man kan jobba med. Så att du har nog en poäng där.
Jag vill bara säga, Carl Bildt underströk också i Aktuellt studion att det här var någonting som hade godkänts av dåvarande oppositionen, det vill säga hans eget parti. Och avslutningsvis i det här, så tycker jag att det ändå som svensk medborgare känns lite skönt att i de här sammanhangen, med undantag för två små partier, så finns det en mycket bred, stark enighet där både Magdalena Andersson och vår nuvarande statsminister Ulf Kristersson i vart fall har uttryckt att de i princip går hand i hand i den här frågan, och det kommer inte vara något käbbel.
Bra, ingen käbbel. Mer käbbel kan det väl bli när vi nu ska prata möjligheten till preventiv avlyssning och hemliga tvångsmedel i preventivt syfte i allmänhet. Vi är strax tillbaka. Ja, för nu står det klart att regeringen idag, när vi spelar in onsdag, kommer att lägga fram en lagrådsremiss där man bland annat föreslår att det ska bli möjligt att i fler fall än idag använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Det här är ju någonting som lades fram som förslag redan från den tidigare regeringen, om jag inte minns fel. Det här har diskuterats fram och tillbaka, advokatsamfundet och andra personer som är säger sig åtminstone slå vakt om rättssäkerheten. De har varit skarpt kritiska till det här förslaget, medan polis och åklagare och tull och brottsbekämpande myndigheter överlag har sagt att det här är någonting som vi behöver i vår verktygslåda för att kunna komma till bukt med och bekämpa den grova organiserade brottsligheten. De flesta som har lyssnat på den här podden, Stefan, vet ju att det här är som ett rött skynke för dig, och jag tänkte att jag kanske skulle få vara någon form av matador som lockar fram den här tjuren i dig genom att liksom provtrycka det lite grann. Vad säger du om förslaget?
Till att börja med så helt röd i mitt skynke vågar jag nog påstå att jag inte
är. Det är jag som har skynket, det är du som är tjuren.
Ja, okej. Så här va, vi börjar den här änden att jag har inte sett något förslag. Jag har själv ringt till justitiedepartementet idag och bett att få se lagrådsremissen som de i buller och bång gick ut i en presskonferens om. Får jag inte se, den har inte expedierats till lagrådet för en eftermiddag, får jag som information. Det vill säga man kallar till presskonferens, alla tidningarna, inklusive vi, tar upp den här frågan då, utifrån ett allmänintresseperspektiv. De får diktera villkoren för hur vi ska skriva, vad vi ska skriva utifrån vad de säger på presskonferensen. Vi har ingen möjlighet, sådana som du och jag som har till yrke att nagelfara sådana här dokument och sen rapportera om, de har ingen möjlighet att göra det just nu därför att vi har inte fått lagrådsremissen som de så fint säger att de kommer att skicka till lagrådet. Detta är en strategi som i sig är klandervärd från en regering, att sådana som har för avsikt att faktiskt sätta sig in och fördjupa sitt ämne inte ges möjlighet att göra det innan så att säga mediecirkusen är igång där vi nu just själva medverkar. Men om man ska tro på den diskussion och de saker som sades på presskonferensen och den tidigare politiska debatten, så handlar det alltså om att kunna använda sig av hemlig avlyssning utan att det finns en konkretiserad eller individualiserad misstanke mot en viss person. Va?
Ja, alltså man kan säga att man lutar sig mycket mot de möjligheterna som säkerhetspolisen har idag när det gäller personer som man kan, det som vi pratade om förra veckan faktiskt, att personer som kan misstänkas begå terrorbrott eller misstänkta spioner, så kan man ju använda sig av hemliga tvångsmedel i förebyggande syfte för att säga avvärja brotten. Då finns det kanske inte heller någon, som vi, precis som vi pratade om förra veckan, konkret misstanke. Jag tänker bara innan vi går in mer på det här förslaget och de övriga förslagen som läggs in eller läggs fram i den här lagrådsremissen, så tycker jag det kan vara värt att nämna personerna som var med vid den här presskonferensen. Då hade vi Gunnar Strömmer, det är inte så konstigt, han är ju justitieminister, tidigare advokat. Men Liberalerna kastade inte fram någon rättspolitisk talesperson eller sin partiledare. De kastade fram åklagaren eller ex-åklagaren Paulina Brandberg, som är arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Bara det kan man ju fundera på vad hon gjorde där. Sverigedemokraterna kastade fram Katja Nyberg som är deras talesperson i polisfrågor. Hon är själv polis eller tidigare polis, och Kristdemokraterna hade med sin rättspolitiska talesperson som jag just nu inte kommer ihåg.
Torsten Elofsson tror jag han heter, va?
Precis, och han är tidigare polischef med 40 års erfarenhet från polisen, och det är ganska intressant att de här fyra personerna står där och orerar när det här är ett förslag som helt och hållet egentligen bygger på rena önskemål från polisen och åklagarmyndigheten.
Ja, här visar man ju, det här är en medveten strategi där man visar upp att inom våra regeringsunderlag, då sittande regeringspartierna plus Sverigedemokraterna, finns det så här operativ kompetens på området, och den operativa kompetensen bygger ju på precis det du säger, att det är människor som har eller representerar repressiva myndigheter som vill ha den här typen av verktyg. I väljarnas ögon så tror jag att det framstår som mer kompetent än tveksamt, men det är ju ganska ovanligt att man, jag menar, Paulina Brandberg sitter i regeringen på som direkt insatt utav statsministern och inte med en riksdagsplats i grunden, och har varit åklagare tidigare, men nu inom ett område där inte alls den här typen av frågor på ett departement, där inte alls den här typen av frågor så att säga handläggs, även om straffrätten naturligtvis går igenom alla områden, inte minst jämställdhetsfrågor och så vidare, men i det här sammanhanget så är hon där för att hon är före detta åklagare. Vi skulle inte plockat in någon annan arbetsmarknads- och jämställdhetsminister än en före detta åklagare i en sån här presskonferens i Sverige, tror jag.
Nej, det tror inte jag heller. Men det som ändå, alltså en fråga som man måste ställa sig, det är ju så här, och den har vi tagit 100 gånger här i podden, men det kan vara värd att ställa igen. För att någonstans så tror jag att det finns en ganska bred majoritet både i riksdagen och bland svenska medborgare att det här kan väl inte vara ett så farligt förslag. Vi ser ju hur det ser ut. Vi kan ana vad som komma skall om vi inte får stopp på den grova organiserade brottsligheten. Varför skulle man inte kunna tänka sig att om under vissa givna förutsättningar så ska det finnas möjlighet för polis, åklagare, tull att genom ett beslut från domstol till exempelvis avlyssna en person som kan tänkas begå ett brott inom ramen för ett kriminellt nätverk. Var i ligger det orimliga här?
Om man ska vara snäll och göra den så att säga, konkreta, snälla tolkningen av det här utifrån deras synsätt, de som förfäktar den här situationen på det sättet att vi ska införa sådana, så kan man säga att egentligen handlar det om att, så att säga, sänka kraven för att få använda hemlig avlyssning till att det ska finnas skäl att göra det, från att det då ska finnas en konkret, som jag säger, individualiserad och konkretiserad misstanke mot en enskild person. Det är liksom det snälla sättet att uttrycka sig på. Om man ska uttrycka sig i den andra änden, så kan man säga att det är ett paradigmskifte inom en rättsstat att tillåta en ganska schablonmässig och godtycklig avlyssning av medborgare som inte kan då misstänkas för brott på en individualiserad och konkretiserad grund. Och det här vet ju Gunnar Strömmer, som är gammal människorättskämpe och advokat, som startade Centrum för rättvisa just för att den lille mannen skulle kunna stå upp emot staten och så vidare. Men man använder sig då av den här formen av behovs- och proportionalitetsbedömningar, som är inte bara vanliga inom juridiken utan har blivit allt vanligare när det gäller hemlig tvångsmedelsanvändning. Och den dyker alltid upp i alla utredningar som har gjorts så länge jag har varit med, när man har utrett buggning och när man har utrett allt från visitationszoner till allt vad det nu har varit på slutet. Så är det alltid en lång harang om integriteten och de här aspekterna som är väldigt viktiga att beakta. Men vid en sammantagen bedömning kommer man ändå fram till att det får ge vika för intresset av brottsbekämpning och utifrån den allvarliga situation vi har landat i. Och det här är ju ytterst en politisk fråga. Ska vi gå så här långt? Hur långt är vi beredda att gå för en situation vi har hamnat i? Och framförallt, är vi i den situationen att vi ska genomgå den här typen av paradigmskifte? Jag är en gnällkärring på det här. Jag har pratat om det här nu i den här podden så många gånger. Min uppfattning är att det går ett steg för långt. Andra tycker då uppenbarligen, inklusive vår regering, att det här är nödvändigt för att kunna stävja framförallt den gängbrottslighet som vi vet har slagit klorna i Sverige.
Men jag tycker ändå att det kan vara värt att lyfta fram att för många framstår det kanske som att det här är beslut som kan fattas av en åklagare eller en polis på stående fot, och sen så några minuter senare så påbörjar man den hemliga avlyssningen. Är det inte så att domstolarna här ska fungera som en garant för att det här inte används godtyckligt? Jag menar, man måste ändå ansöka om tillstånd till domstol. Där sitter högt kvalificerade människor som är vana att göra bedömningar å ena sidan och andra sidan, och som ska bedöma skäligheten i den här begäran som kommer från åklagaren då. Är inte de en garant för att det inte ska gå för långt, så att säga?
Om det är så, jag har inte sett någon lagrådsremiss ännu, som jag inledningsvis sa. Jag vet inte vad de har gjort för ventiler här eller undantag.
Nej, men det ska ju prövas av domstol, det kan vi utgå ifrån.
Det får jag hoppas, men det finns också i andra sådana här lagar undantag där åklagaren interimistiskt kan fatta beslut om vissa hemliga tvångsmedel, och sen ska det underställas mycket riktigt en domstol. Vi har äldre tvångsmedel, alltså vanliga att ha i husrannsakan, som får beslutas av polisman om det är fara i dröjsmål, och det låter är rimligt. Men det är som vanligt i de här sammanhangen, alla ventiler som införs som undantag tenderar att i det operativa arbetet närma sig att bli någonting utav en norm, och då är vi på det världsberömda sluttande planet, och kanske vi lämnar öppen dörr för en godtycklig bedömning och för den goda sakens skull. Och då ska man komma ihåg att vägen till helvetet är kantad utav goda intentioner.
Om vi säger så här då, det som vi har pratat om nu är lite kronjuvelen i den här lagrådsremissen som läggs fram, men det finns även andra förslag där som inte är helt ointressanta, tycker jag. Och ett av dem handlar om att överskottsinformation som har kommit fram vid hemliga tvångsmedel ska få användas för andra ändamål än det ändamålet som man då hade från början. Det tycker jag nästan låter ännu värre egentligen.
Vi utreder ett mord eller vi utreder en narkotikabrottslighet på högre nivå som vi misstänker med hjälp av det här, och till slut så kommer uppgifterna hamna hos skattmasen kanske. Jag vet inte om det finns ett brett folkligt stöd för det, för Jag vet inte. Jag vet inte om det är så långt det kommer gå heller. Jag har inte sett lagrådsremissen helt.
Nej, och vi kan väl lägga till också att man vill utvidga de så kallade brottskatalogerna så att man ska kunna använda hemliga tvångsmedel för att utreda fler typer av brott. Och jag tolkar det också som att man under en förundersökning ska kunna få använda hemliga tvångsmedel för att utreda flera brott vars samlade straffvärde överstiger en viss nivå. Jag tror att den nivån är satt till 2 år, så då ska man liksom kunna lägga ihop flera brott för att komma upp till ett straffvärde om 2 år. Och idag så krävs det väl att ett enskilt brott har ett straffvärde på 2 år för att man ska få använda hemliga tvångsmedel.
Ja, den där bestämmelsen, om den nu införs, har jag mindre emot så länge den tillämpas strikt och det är domstolar som gör bedömningen. Därför att annars så landar vi även där i den här sluttande planet-diskussionen och en ventil som så att säga öppnar för godtycke, om man säger att vi har visserligen, men ta buggningslagen, den har ju det här med, alltså hemlig rum avlyssning, den har en sån här ventil, så att det ska vara ett straffminimum på 4 års fängelse för att få använda buggning, det vill säga de allra, allra grövsta brotten. Men om det ändå då finns anledning att anta att det enskilda, i det enskilda fallet, så når man ändå upp till ett sånt högt straffvärde att buggning skulle kunna tillåtas trots att straffminimum är lägre, så kan det tillåtas. Och jag gillar inte riktigt det där. Jag tycker det ska vara tydliga, förutsägbara bestämmelser när vi pratar om hemliga tvångsmedel. Då är det bättre att sänka i så fall nivån från, i det här fallet kanske från 4 till 2 års fängelse, vad vet jag, och än att införa då de här glidande skalorna. Därför att jag vet, jag har sett det här under hela mitt yrkesverksamma liv, att det faktiskt tenderar att bli just godtycke utav det, och det vet alla som kan det här, någonting av sånt där vet det, men motiverar det med det goda ändamålet.
Ja, men det som ska bli intressant att se är väl någonstans om det här nu blir verklighet. Jag tror att man hoppas att de nya lagändringarna ska träda i kraft efter sommaren någon gång, om det var 1 oktober eller om det var 1 september. Jag minns inte riktigt. Det som är intressant är väl då, får det en effekt på, låt säga, 1 års sikt, eller får det en effekt under den här mandatperioden? Då kanske vi får förlika oss med det. Jag menar, någonstans är det så, om den nuvarande regeringen kan visa på att det här är åtgärder som faktiskt fungerar när det gäller att stävja den grova organiserade brottsligheten, då kanske även sådana som jag, som är liksom lutar åt lite samma håll som dig, men som kanske inte är riktigt lika indignerad som du i de här frågorna, och även du någonstans får hoppa ner från våra höga hästar och erkänna oss besegrade.
Ora, jag är jätteberedd att hoppa ur min sadel om det här skulle ge effekter. Jag understryker än en gång, jag har faktiskt sagt i alla de här diskussionerna, att det är till syvende och sist en proportionalitetsbedömning. Det här är inte en så att säga röd linje att passera, även om det är ett paradigmskifte som det har uttryckt som. Men det är klart att om det skulle visa sig vara ett exceptionellt effektivt verktyg för att sticka hål på den här hemska bubblan av grov organiserad brottslighet och gängkriminalitet, så även jag är inte sämre än att jag kan ändra mig, men och så jävla gnällig är jag faktiskt inte, utan jag förstår argumenten, jag, absolut, men jag är inte riktigt där själv än. Jag har försökt.
Jag tycker också att man kan märka en ganska kraftig glidning åt det här hållet även bland personer som tidigare har varit och är fortfarande stora förespråkare för liksom rättssäkerhet, förutsägbarhet, proportionalitet och så vidare. Jag hörde någon senast häromdagen som är både utbildad inom juridik och arbetat med liksom rättssäkerhetsfrågor, som sa att han hade sett prov på något extremt effektivt exempel i Ecuador, där man mer eller mindre hade slutat med rättegångar för gängkriminella och bara burat in dem på konkreta misstankar utan att ha någon rättsprocess, och sa att ja, men du ser, det fungerar, nu har de kommit till rätta med kriminaliteten. Så jag menar, det kanske blir så att inom några år finns det inte så många som du kvar, Stefan.
Nej, det är ju så, jag är en sån här gammal dinosaurie i de här avseendena kanske, som sitter och skriker på ett berg och ingen lyssnar. Det må vara så, eller det verkar ju så, och det kan ju vara så att det till och med, vi har ju ibland ingen nämnd och ingen glömd, men det finns ju ett antal, inte minst poliser i det här landet, som uttalar sig i offentligheten, där man ibland kan skönja en uppfattning om att människor som har åtalats per definition ska betraktas som skyldiga och att det är en skandal när de frias och sådär. Ungefär som om vi inte skulle behöva just rättegångar och domstolar, utan det räcker med att en åklagare bedömer att det finns tillräckliga skäl för åtal. Och då har man lite missat de här sakerna som en gammal dinosaurie, som jag tycker är väldigt viktiga.
Ja, Ja, då ska vi prata kronvittnen, och det kan man väl säga är också en del i den tidigare regeringens och säkert även den nuvarande regeringens satsning mot den grova organiserade brottsligheten. För Högsta domstolen har fastställt ett straff för en kvinna som åtalats och dömts för grovt narkotikabrott men som fått strafflindring eftersom hon under utredningen lämnat uppgifter om en medåtalad som också kom att dömas för synnerligen grovt narkotikabrott. Hon fick då 1,5 års straffrabatt för att ha lämnat de här uppgifterna då som var av vikt för att utredningen skulle kunna drivas framåt, och nu har vi då, Stefan, kan man väl säga, ett ordentligt avgörande från Högsta domstolen när det handlar om vilken typ av straffrabatt som de så kallade kronvittnena ska få om de lämnar så här pass viktiga uppgifter som det rörde sig om i det här målet. Det kan ju naturligtvis skilja sig åt beroende på om man lämnar för uppgifter, beroende på vilket mål det är och så. Men tycker du att det känns lagom att man får ungefär 1,5 års avdrag för att man lämnar viktiga uppgifter om någon annans brottslighet?
Ja, man ska ju säga att det beror ju på vilket straffvärde brottet har som har dömts för. I det här fallet så bedömde man väl straffvärdet, vill jag minnas, till 5,5 år, va? Och så drog man av 1,5 år. Och vad blir det, du som är matematiskt?
Ja, det blir 4.
Ja, det blir 4, men det blir ungefär 30% om jag inte räknar fel i huvudet här. Och det låter väl rimligt att man utifrån den då nya lagstiftning vi har på området sen framförallt förra sommaren har tagit ett sånt initiativ så att det blir liksom märkbart att det här är strafflindringsgrunder som då ska säga, det ska vara ett märkbart genomslag, tror jag Högsta domstolen uttrycker det som. Sen är det olika, ju högre straffvärde gärningen har desto längre i realiteten kommer ju avdraget att bli, och sen så säger man när det gäller lägre straffvärden så blir de då i realiteten naturligtvis avsevärt mycket mindre.
Man kan säga också här att den här kvinnan som nu får strafflindringen, hon får ju lite ytterligare strafflindring, alltså som är inbakad då i de här 1,5 åren, för att hon har så att säga fått en hotbild på sig, eller att hotet mot henne har ökat, som jag förstår det, sedan hon lämnade de här uppgifterna, eller i och med att hon lämnade de här uppgifterna. Och det är ju en intressant fråga, för någonstans är det väl så här, ja, man kan få straffrabatt för att man lämnar viktiga uppgifter i en utredning om någon annans misstänkta brottslighet eller påstådd brottslighet, men ska man då få ytterligare straffrabatt för att man tar en risk trots att man själv döms för brott? Förstår du hur jag tänker?
Mm. Det här tror jag, men inte minst fel. Nu har det länge sedan läst igenom justitierådet Stefan Johanssons utredning i den här frågan, men jag vill minnas att det är vad han skriver i sin SOU, att det är en av de grunderna som ska vägas in i det här. Alltså så här, vilka risker man exponerar sig för. Det vill säga, annars är det ju ingen... Annars gör man ju liksom ingen... Att lämna uppgifter om man inte riskerar något, då har de ju inget värde i den meningen som man pratar om här. Sen finns det ju, där finns både principiella och praktiska frågor i de här sammanhangen som är väl värda att lyfta och väga in i den här diskussionen. Principiellt kan man säga huruvida staten överhuvudtaget ska främja då någon form av tjallarsamhälle. Vän av ordning vänder sig då emot uttrycket tjallarsamhälle och säger att eller angiverisamhälle, och säger att men det kan ju inte anses vara moraliskt förkastligt att man så här hjälper till att klara grova brott, va? Och så är det naturligtvis, att någonstans går ju en gräns när vi alla vill att människor ska då larma polisen och så vidare. Frågan är var gränsen går när det handlar om att medbrottslingar då till exempel, som i det här fallet ska så att säga läggas. Det är ju inom den gamla tjuvaheden är det ju ajabaja, va? Och i många sammanhang så är det i alla fall värt att diskutera frågan kring angiveri. Praktiska frågor som uppkommer som en direkt följd av det här är ju till exempel hur man ska hantera då angivare eller kronvittnen inom kriminalvården. Har man resurser för att kunna göra det? Kvinnan ska nu sitta någonstans och trots allt avtjäna de här 4 åren.
Och det är ju bara under den tiden. Läser man Högsta domstolens dom så kan man ju läsa där att hennes uppgiftslämnande har medfört att en allvarlig hotbild har uppstått mot henne och att det skedde en sprängning i hennes trappuppgång efter att inför huvudförhandlingen som man bedömde då hade samband med målet och hennes medverkan i utredningen. Man skriver vidare att den här hotbilden förväntas kvarstå under lång tid, att hon har tät kontakt med polisens personskydd och har fått information om att hon i framtiden kommer att behöva flytta till ett skyddat boende. Jag menar, det är ju liksom, det medför ju allvarliga risker här, men jag tror fortfarande att det från vissa håll kan uppfattas som stötande att man liksom ska få extra straffrabatt för att man själv tar en risk när man lämnar de här uppgifterna om man själv är en person som har begått brott inom ramen för samma mål. För då tror jag att det finns en del som tänker att nej, men den risken tog man ju redan när man började begå brott inom ramen för exempelvis ett kriminellt nätverk eller vad det nu kan vara som den här reformen syftar till att stävja.
Ja, och frågan i sin förlängning utifrån det du säger är ju också vilka regler ska samhället acceptera som uppkommer helt informellt och till och med som en direkt följd av hur kriminella kretsar sätter upp sin moral. Det vill säga, jag pratade om angiveri tidigare som är då en riktig förbrytelse inom de kriminellas kretsar att tjalla, va? Goltuppar som det så fint kallas. Men ska samhället titta på det som en del av sin reguljära lagstiftning och låta det påverka lagstiftningen i någon mening? Ja, jag har inget bra svar på frågan. I det här fallet gör man det onekligen. Sen kommer det övriga diskussioner som är närmast processuella in i det här. De gillar inte uttrycket kronvittnen, de som har jobbat med de här utredningarna och tagit fram dem. Därför att det för tankarna till en plea bargain system som de ju har ibland i USA. Och där är vi ju inte med kronvittnen. Det vill säga åklagaren kan inte göra några utfästelser under utredningen. Och då har det all rätt uppkommit frågetecken kring hur säker kan en källare då vara eller en angivare eller ett kronvittne vara på att verkligen få utdelning i domstolet av den. Nej, det kan man inte vara säker på om man inte redan under förundersökningen när man ska lämna uppgifterna får den här garantin eller utfästelsen från så att säga statsmakternas sida. Och nu ska vi se hur det går med det här. Alltså, i värsta fall så säger man väl att man får titta på om vi kan lägga det här tidigare och ge åklagarna som det är i många andra länder som tillämpar kronvittnessystemet möjlighet att i kraft av sitt ämbete representera staten och säga jag kommer inte att yrka på någonting annat än det här straffet och sätta ramarna för att domstolen inte kommer få utdöma hårdare straff än så här. Då påpekade vice riksåklagaren i något sammanhang i Dagens Juridik ganska nyligen att det är fortfarande så att åklagarna kan ju genom sin gärningsbeskrivning faktiskt styra hur domstolarna kan döma som de är i domstolarna helt bundna av gärningsbeskrivningen och de rekvisit som ska vara täckta då i bestämmelsen i till exempel brottsbalken. Men i de här sammanhangen så ska man då inte göra det. Alltså åklagaren har en absolut åtalsplikt utifrån den gärning som hen anser är åtalbar och får inte anpassa det på det sättet, men rent praktiskt så skulle det kunna göras.
Nu har vi trots allt hårda papper. Här får man väl ändå säga någonstans från HD att 30% är en nivå eller en gräns att rätta sig efter, åtminstone om det är någonting som liknar det här målet som HD nu har prövat. Och då kommer ju den stora knäckfrågan här. Tror du att det här är någonting som kommer att få fler personer att medverka till utredningar av annans brottslighet? 30% avdrag på straffet.
Uppenbarligen i det här fallet.
Ja, men då visste inte att det skulle bli 30%.
Nej, det. Din fråga är ju den fråga som alla då ställer sig från utredare till personal i både domstolar och åklageriet och för den delen polisen. Men ja, i någon mening kommer det säkert få en effekt. Om jag inte minns fel så har vi fått det utomlands därför att människor, framförallt när det gäller längre straff, ser en möjlighet då att slippa 10 års fängelse och istället få sitta av låt säga 6,5 års fängelse. Det är ganska många år som man kan slippa sitta i finkan för att man då gör någonting som egentligen är att hjälpa till att skapa rättvisa genom att brottslingar faktiskt döms. Sen får man då beakta de uppenbara riskerna i det här med att ett kronvittne syftet att mildra sin egen inblandning eller sin egen skuld i brottslighet försöker skjuta över på någon annan. Men det har man tagit höjd för i både förarbetena och i lagstiftningsväg och tillämpning i de här sammanhangen. Men det är någonting man ändå tror jag måste ha med sig, va?
Vi får väl se helt enkelt. Det lär ju dyka upp fler sådana här fall vad tiden lider. Jag tycker att vi ska gå vidare. Vi ska lämna kronvittnena och vi ska ta oss vidare i den här podden till en handläggningskris. För då ska vi prata om Migrationsverket, domstolarna och tre av landets förvaltningsdomstolar. Alltså de domstolarna som hanterar migrationsärenden som har gått till regeringen och bett om ett undantag från förvaltningslagen för att kunna pausa prövningen av ärenden där enskilda har begärt att deras ärende ska avgöras. Så kallas dröjsmålstalan. Då vill man att den möjligheten ska pausas under 18 månader för att man liksom ska ges möjligheten att hantera sina balanser, alltså alla de målen som ligger för prövning men som ännu inte är avgjorda. Det här är intressant, Stefan, för att den här möjligheten till att väcka så kallad dröjsmålstalan, den infördes i sommar 2018 i syfte att göra det möjligt för enskilda att skynda på avgörandet till förvaltningsrätter som har dragit ut oskäligt länge på tiden. Och nu har alltså den möjligheten lett till att handlingstiderna har ökat ännu mer sedan dess. Det blir någon sån här negativ spiral, negativ rundgång i en bransch eller på ett område där vi vet att människor kan få vänta i åratal på att få sina ärenden avgjorda. Det här tycker jag låter allvarligt.
Ja, det är fint i dina uttryck. Det här är väl byråkratin är som allra, allra sämst. Och Micke Ribbenvik, då, generaldirektör för Migrationsverket, han säger ju också i samband med det här, den här begäran, att de redan i samband med sin remiss då inför att lagen föreslogs påpekade att det kunde leda till motsatsen, alltså till längre handläggningstider, eftersom våra medarbetare får ägna tid åt att pröva dröjsmålsärenden istället för att pröva ansökningar om arbetstillstånd och medborgarskap i sak, sa då Micke Ribbenvik. Och mer byråkrati än så kan man ju inte riktigt tänka sig, eller byråkratisk handläggning, att man inför en särskild lag, för det här står i förvaltningslagens 12:e paragraf, om jag inte minns fel, och den 12:e paragrafen slår ju fast att man då har rätt att begära ett ärende som har dragit ut på tiden att inom 6 månader kunna få ett skriftligt, att det avgörs skriftligt helt enkelt. Och det här har ju kommit till därför att vi har väldigt senfärdiga och tungrodda myndigheter som tar sig rätten att överskrida tider som är skäliga för beslut och så vidare. Och när man då sätter till en sån här bestämmelse så visar det sig ta ännu längre tid. Så att det är svårt att hitta någon form av logik i det här annat än att det är en byråkratisk kvarn som är ur ett medborgarperspektiv i varje fall helt oacceptabel.
Är inte det här ett ganska bra exempel också på hur, vad ska man säga, utan att ta politisk ställning, men alltså att dålig politik kan leda till ännu större problem än vad som redan finns? För jag har ingen aning om vilka motiv som låg bakom att någon liksom kom på att man skulle ta fram en sån här möjlighet att väcka dröjsmålstalen, men jag misstänker att man gjorde det i ett läge där det var mycket prat om att handläggningstiderna var alldeles för långa, att det var handläggningskris inom både migrationsdomstolarna och kanske på Migrationsverket. Och så kom något snille på den här idén att ja, men vi gör så här istället. Då känner ju alla att ja, men här finns en regering eller här finns ett polisparti som tar strid för den enskilda medborgarens rätt att få sin sak prövad i domstol. Och sen så 5 år senare så ser det ut så här.
Alltså det här är ytterst en fråga om två saker. Det ena är en fråga om mänskliga rättigheter. Där har vi ett antal avgöranden om hur lång tid ärenden får ta i sin handläggning i både myndighetssfären och inte minst i domstol. Jag känner till ärenden där högsta domstolen har slagit sig själv på fingrarna och utdömt skadestånd för att dröjsmålet i högsta domstolen var så långt så att den personen fick sina rättigheter enligt Europakommissionen kränkta. Och jag menar, det är i någon mening så att det blir något löjets skimmer över att myndigheter och inte minst domstolar inte kan leva upp till Europakommissionen när de har till uppgift att se till att medborgare följer lagen och inte minst domstolarna att sätta sig till doms över medborgare som inte följer lagen, och så kan de inte ens själva följa något så grundläggande som Europakommissionen som är svensk lag. Ni hör ju själva liksom att det här inte är riktigt tillrådet. Och varför blev det då på det här sättet? Ja, det är klart, ytterst är det en politisk styrning och ytterst är det en fråga om resurstilldelning och organisatorisk förmåga hos de olika regeringarna som har sett till att inte bara Sverige utan många andra då västerländska, eller kanske inte bara västerländska, men nu pratar vi om den typen av länder i de här sammanhangen som har ett fungerande rättsväsende ur ett sånt perspektiv, att det har liksom en byråkratiseringen, det blir en självspelande piano och så blir man lite självgod och så blir man lite högmodig och så tycker man att medborgarna kan vänta och så glömmer man bort som tjänsteman och domare att vi finns till för medborgarnas skull och inte tvärtom. Vi vet ju det, vi har ju hört det, det är ju ingen nyhet. Alltså, det här har ju pekats på i så länge välfärdsstaten har funnits, skulle jag påstå.
Det är intressant också att man säger att om man nu skulle få möjligheten till en 18 månaders paus på det här sättet så skulle man på sikt kunna uppnå förordningsstyrda handläggningstider, alltså de handläggningstider
då som, kan vi bli lagliga, säger de.
Ja, precis. Och det är så märkligt, tycker jag, att man vet inte var man ska ta vägen. Men vi får väl se vad som händer. Jag är liksom inte helt övertygad om att de kommer få den här respittiden heller, utan det är ju en hemställan som de nu kommer med till justitiedepartementet, och den ska väl malas inom kvarn där och någon ska avgöra huruvida det är...
Riksdagen, det måste ju vara riksdagen. Det här är ju en lag. Regeringen kan ju inte gå in och i de här sammanhangen upphäva riksdagens lagar. Det ligger ju inte inom lag inom ramen för den normgivning som, alltså regeringen måste ju, så jag kan komma fram till i alla fall genom proposition, uppvakta riksdagen och säga kan vi få en paus i det här, för det är ju, riksdagen har ju tagit den här lagen. Någon på konstitutionell rätt expert kan ju möjligtvis mejla mig och säga om jag har fel, men det låter ju orimligt att, alltså vi har ju ett statsskick trots allt, Sveriges riksdag består av representanter för oss medborgare som sätter ramarna för hur regeringen ska styra riket. Och även om det i praktiken många gånger är tvärtom, så är det de principerna som gäller. Och det här framgår av 8:e kapitlet regeringsformen om den så kallade normgivningsmakten. Och regeringen kan inte upphäva bestämmelser som framgår...
Menar att rättschefen på justitiedepartementet och, eller på Migrationsverket och förvaltningsdomstolarna har vänt sig till fel instans?
Nej, nej, inte alls. Jag tror att de ska vända sig till sin huvudman som ju är regeringen. Men regeringen borde behöva vända sig till riksdagen och hemställa om detta.
Även när det gäller förordningar?
Nej, det här är inte en förordning. Det här...
Nej, men jag tror att de hemställer gemensamt om att regeringen i en förordning ska göra undantag. Du sätter det på pottan här.
Ja, fast en förordning kan inte upphäva en lag om det inte finns uttryckligt stöd för i lagen i och för sig. Gör det?
Ja, det säger Migrationsverket i alla fall.
Okej, om det är så är det så.
Då hade jag rätt för en gångs skull.
Nej, du har ofta rätt, men just i sådana här frågor så är jag tveksam till. Men för all del.
Jag hör på dig att du redan är inne i påsken.
Låt människor som kan det här betydligt bättre än i varje fall undertecknad inkomma med mejl till podden
@dagensjuridik.se
och hänvisa gärna till rättslig grund för påståendet.
Bra.
Men och jag lovar att vi kommer reda ut det i vår nästa podd, va?
Ja, det kan vi verkligen göra. Men jag hör ju på dig att du har liksom ett steg, en fot i Frankrike och en fot i poddstudion, så det börjar bli dags att runda av här.
Jag sitter redan på kvasten.
Exakt, du ska flyga iväg till Blåkulla. Du har en blå tröja idag förresten.
Ja, en lammullströja.
Mm, mycket fin. Du, Stefan, vi säger från mig och alla lyssnare, trevlig resa till Frankrike. Au revoir, eller vad säger man på franska?
Au revoir.
Ja, intressant uttal.
Du har... Nej, inte franska. Det var inte varken bra eller intressant.
Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat på podden. Som sagt, glöm inte att mejla oss podden@dagensjuridik.se, så önskar vi en glad påsk. Vi hörs om en vecka igen. Hej!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.